Året är 1801. I ett rum i Gamla stan i Stockholm sitter en gammal man och skriver om sitt liv. Han tänker på att alla hans barn är döda. Så när han själv dör kommer ingen att kunna läsa en sorgevers över honom på begravningen. En kaddish, som det kallas i den judiska församling som han tillhör. Och därför har han bestämt sig för att istället skriva ner sina minnen.
Jetzt habe ich gelebt 71 år. Då jag för våra många synders skull inte har några barn, så ska detta efter min död hjälpa min familj att minnas mig.
Och hur kan jag veta det här? Frågar du dig. Jo, för att den här mannen, Aaron Isak, var min pappa. Och jag vet allt om honom. Om hur han tog sig hela vägen från det som du skulle kalla norra Tyskland till ett liv i Stockholm. Om hur han lärde känna både kungen och en massa annat fint folk. Och om hur han lyckades med en smått otrolig bedrift. Och blir den första juden som fick lov att flytta till Sverige. Jag ska berätta för dig hur det gick till. Själv heter jag Ester. Året är 1766 när jag föds. Jag är ett av de yngsta syskonen i en jättestor familj. Vi bor i den lilla staden Bytsov. Och jag kan lova att min pappa tycker om att dra sina pappaskämt.
Vill ni höra historien om den där pojken jag träffade på marknaden?
Ja!
Pappa jobbade med att göra sigill, eller petschaft, som pappa kallade det. Det var en slags stämpel i silver, mässing, trä eller något annat. I stämpeln ristade pappa in små, små teckningar med bilder och bokstäver. Kan du tänka dig vilket pilljobb? Alla ville ha en egen stämpel som såg helt unik ut. Så pappa hade mycket att göra.
Där på marknaden kom det fram en ung pojke, Ajunge Boche, som jobbade för en mjölnare. Han ville att jag skulle göra ett petschaft åt honom.
Den unge pojken jobbade i en väderkvarn. Och han ville att det skulle synas på hans sigill. Han ville att tre saker skulle vara med. En väderkvarn. En trappa som ledde upp till den. Och en gubbe som gick upp för trappan med en säck säd på ryggen. Men när den unge pojken kom tillbaka för att hämta sigillet hade pappa bara hunnit färdigt med väderkvarnen och trappan. Pojken undrade vart gubben tagit vägen. Då svarade pappa: gubben har precis gått in genom dörren till väderkvarnen.
Då suckade den unge pojken och sa: det var det jag visste. Jag skulle ha kommit tidigare.
Det var inte så lätt att vara jude i Bystov. Ingen jude fick bo där utan tillåtelse från en hertig, som de dessutom behövde betala pengar till. Så hemma hos oss var pengar alltid en issue, som du kanske skulle ha sagt. Pappa gjorde allt han kunde för att tjäna tillräckligt med pengar, inte bara sigill. Han sålde saker också. Köpte dem så billigt han kunde och sålde dem så dyrt han kunde. Mest handlade det om smycken och prydnadssaker. Förutom den där gången när hans kompis David kom på att de borde handla med jätter.
Han frågade mig om jag ville bli hans kompanjon. Han sa att om vi jobbade ihop så kunde vi tjäna mer pengar på handel.
David sa att han hittat folk som ville betala jättebra för jätter. Och hans idiotsäkra plan var att köpa upp jätterna i Polen, eftersom de var billiga där.
Vi fick tag på några personer som kände bönderna i trakten. Inom 8 dagar hade vi tillsammans köpt 700 jätter. 700 ting!
700 jätter. 700 levande varelser som pappa och hans kompis skulle få med sig hem till Bytsov. De hade inte precis någon lastbil. De fick gå med jätterna. Mitt i vintern. Det blev snöstorm. Och nästan alla jätterna dog. Pappa förlorade en massa pengar på det där. Och det blev riktigt svårt både för honom och hela vår familj. Men då kom han att tänka på att han träffat några svenska officerare i våra trakter när det var krig. De gillade pappa. Och när de såg att han kunde göra sigill gav de honom ett tips.
De hade sagt att jag skulle komma till Sverige, för det fanns ingen som kunde göra petschaft i hela svenska riket.
Problemet var bara att det inte bodde en enda jude i Sverige, eftersom det var helt förbjudet för judar att bosätta sig där. Men det brydde sig pappa inte om. Han bestämde sig för att åka dit, övertala svenskarna om att han skulle få stanna och sen se till att vi andra kunde komma efter. Pappas egen bror idiotförklarade honom. Vi barn grät och bad honom att stanna. Ja, till och med när han skulle gå på båten kom det fullt av andra judar till hamnen för att försöka få honom att ändra sig.
Men jag har aldrig varit en fegis. Aparten. Så jag stod fast vid mitt beslut.
Så min pappa, Aaron Isak, gav sig alltså av. Ensam på en båt till ett främmande land där det stod i lagen att inga judar var välkomna. Det var de väldigt tydliga med. Till exempel så stod det så här: om en jude kommer till Sverige för att hans båt lidit skeppsbrott, så ska båten lagas så fort det bara går, så att juden kan fara bort härifrån igen. Men min pappa var otroligt envis. När han kom till Sverige började han gå runt till alla tjänstemän och skrev olika ansökningar om att få stanna. Men han fick nej överallt. Han fick höra att det hade varit lättare om han bara lät döpa sig och blev kristen istället. Då skulle det inte vara något problem för honom att ordna så att han fick bosätta sig i Sverige. Men det gjorde pappa ursinnig.
Jag svarade: jag vill inte byta ut min tro för allt guld i världen. Jag har inte kommit hit för att byta ut min religion.
Till en början fick pappa inte träffa kungen, Gustav den tredje, men han förstod snabbt att det var han som egentligen bestämde. Det var som en mellanstadieklass där den populäraste killen bestämmer allt, medan alla andra försöker lista ut vad den populäraste killen egentligen vill. En tjänsteman sa till pappa att kungen egentligen ville låta honom stanna och att om pappa bara klagade på alla nej han fått så skulle kungen ge med sig. En annan skällde sen ut honom för att han gjorde som han blivit tillsagd.
Han sa: vad är ni för en man som vill anföra ett sådant klagomål? Vill ni ha stryk? Bara försvinn ut ur landet, eller också ska jag hjälpa iväg er.
Ändå hade den där första tjänstemannen rätt. För kungen tyckte egentligen att det var en bra idé att låta pappa bosätta sig i Sverige. Och det var inte bara för att pappa kunde göra sigill, utan också för att kungen tänkte att judarna var bra på att handla. Det handlades nämligen alldeles för lite i Sverige. Ingen tog några risker. Allt gick trögt. Man kan säga att svenskarna behövde människor som min pappa, som i varje givet ögonblick var beredd att åka till Polen eftersom det fanns billiga jätter där. Problemet för kungen var att det var så många som var emot oss judar. Så när han till slut bestämde att pappa skulle få stanna, började tidningarna skriva riktigt elaka saker.
Folk skrek efter mig på gatan. Och på 14 dagar gick jag inte ut. De skrev till och med till kungen och frågade vem som gett honom rätt att förorena det heliga landet Sverige med judar. Azoi viel Schlechtigkeit, azoi viel Schlechtigkeit.
Pappa sa att det värsta la sig efter några veckor. Och då tänkte pappa att om jag fått komma hit så måste väl fler judar kunna göra det. Han berättade att det är viktigt för judar att kunna fira Yom Kippur och att det då behövs minst 10 vuxna män, en synagoga och en begravningsplats. Han fick som han ville. Och begravningsplatsen döptes till och med efter honom. Den heter Aronsberg än idag. Och allt det här ledde fram till att det blev bestämt att både judar och katoliker skulle få bosätta sig i Sverige. Utan att tvingas att byta religion. Det var då jag, min mamma och mina syskon kom till Stockholm. Och man kunde tänkt sig att pappa kanske hade velat slå sig till ro nu. Hänga lite med familjen. Gå på små promenader på begravningsplatsen. Men då blev det krig mot Ryssland. I Finland, som var svenskt på den tiden. Och kungens bror, hertig Fredrik, kom på besök.
Hertig Fredrik frågade om inte jag kunde följa med. Jag skulle kunna sälja vin, choklad, kaffe, tobak och allt annat som de svenska soldaterna behöver. Jag skulle få en egen båt och lasta med varor. Och det skulle inte kosta mig någonting.
Jag ville inte att pappa skulle åka. Jag grät, bad honom att stanna. Men det brydde han sig inte om. Han gav sig iväg i alla fall. Och sen fick han annat att tänka på. För han skulle också sälja kött till soldaterna. Massor av kött. Det var tusentals oxar som skulle handlas in och fraktas runt och slakterier som skulle byggas. Så det dröjde 3 år innan pappa kom tillbaka till Stockholm. Och då möttes han av ett väldigt dåligt besked.
Min dotter Ester, som jag älskade av allt mitt hjärta och som stod mig närmast, så att jag blev glad varje gång jag såg henne. Hon hade dött några dagar förut och jag var tröstlös.
Jag kan ju önska att han hade stannat, så han hade fått vara med mig när jag dog. Jag var ändå hans sista dotter i livet. Alla mina andra syskon hade redan dött i olika sjukdomar. Visst, det var så på 1700-talet att man kunde dö av vad som helst. Men det var lika sorgligt då som nu. Nu hade pappa ingen som kunde läsa Kaddish över honom. Och istället fick han skriva ner sina minnen i en bok. Allt det här är länge sedan nu. Idag ligger både jag och pappa begravda på begravningsplatsen Aronsberg, som han grundade. Men tänk ändå att min pappa, Aron Isak, vågade åka hit till Sverige och stå på sig, fast det var så många som tyckte att han borde åka härifrån. Och tänk att det så småningom skulle leda fram till att ni alla i Sverige idag får ha vilken religion ni vill. Jag minns fortfarande den där dagen när det blev bestämt att vi judar som flyttat till Sverige fick behålla vår religion. Jag minns att jag var väldigt stolt över min pappa.
Vi som har jobbat med det här programmet om Aron Isak heter Sara Sommerfelt, Ben Auerbach, Fredrik Pålsson och Sofia Schanfro. Och programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.